Ja, idag har vi den 9 juni 2015 och vi tänker göra en liten intervju med boxarlegenden Lasse Rang om hans karriär. Och jag som gör intervjun heter Bengt-Göran Bäcklund. Jag börjar fråga dig, Lasse, var föddes du och var växte du upp?
Jag föddes 1940 och nedanför Långsby på en gård som heter Stommen, som min pappa ägde. Jag tror inte att han ville vara bonde egentligen, men han ärvde det. Och därifrån flyttade vi upp till Åsledet i Råda. Och det gjorde vi väl när jag var 9-10 år.
Så då började du komma i kontakt med lite idrott. Det kanske du gjorde redan när du bodde i Lund?
Nej, i Lund fanns det nog ingen idrott på det viset. Jag var ute och åkte skidor när de vintrarna som det fanns snö. För min farsa var väldigt intresserad av skidåkning. Men jag kom i kontakt med lite fotboll i Råda BK. Men det måste jag nog säga det att det lyckades jag inget vid. Jag är fortfarande svårt för att få tag i en boll och äta köttbullar och det. Så att det insåg jag ganska snart att inom fotbollen hade jag ingen karriär att hämta. Sen började jag i verkstadsskola i Uddevalla och då var jag, ja där började jag 56. Jag var nästan 16 år. Och där kom jag i kontakt med boxningen i Uddevalla BK.
I Uddevalla utbildade du dig till plåtslagare?
Ja, jag gick på verkstadsskola där. Och utbildade mig till plåtslagare, ja. Och jag spelade lite fotboll där också med något som heter Svane sportklubb. Det låg en liten bit ut. Det var en, vi kan säga, en förort Uddevalla då. Och det var väl likadant där jag kunde. Jag fick spela vänsterut och det vet jag. Jag kunde lika gärna varit linjeman också för att jag kunde ha skött bägge delar där. Jag fick aldrig några bollar eller något. Men i boxningen i Uddevalla gick väl så där. Men sen 57 eller något sånt där, då flyttade jag hem till Lidköping och då kom jag i kontakt med Coca Rott och där blev jag omhändertagen av Stig Johansson, Sune Lundahl och de andra säger jag pannkaka.
Arvid Andrén.
Arvid Andrén, Sparven, ja. Och då, där blev jag omhändertagen på ett mycket, mycket bättre sätt.
Och de hade ju då sin lokal nere i Folkets hus källare.
Precis.
Som hade en speciell miljö där inne i källaren.
Ja, det kan man väl säga. För det första så vi fick inte använda boxbollen under den tiden. Det var bio alldeles över oss. Och sen så var det ju Riksteatern som kom dit ibland och då fick vi rymma hela fältet för vi hade ju deras, där använde Riksteatern våra omklädningsrum då till sina loger. Så det, men att vid de här tillfällena så tränade vi och då fick vi springa i Råda istället eller och byta om var vi kunde hitta något ställe att vara på.
Och det var Stig Johansson som var tränare, eller vem tränade er?
Ja, det var Stig Johansson och Sune med då. Och ja, det här med träningen, det har jag tyckt om. Och jag tyckte om andan som var i den klubben. De tog väl bara på varandra och det var inte. Ja, det visste. Det var hårda tag ibland alltså när vi sparras, men att för övrigt så var det helt perfekt. Det passade mig jättebra.
Ja, sen gick du vidare där efter träningen så skulle du väl börja då göra ja. tävla. Och minns du din första match?
Ja, jag minns min första match. Det blev så här att jag blev anmäld till något som heter, det fanns på den tiden, så fanns det DM i boxning för juniorer. Och det ställde jag upp i Vänersborgs, och det var i deras teaterhus. Alltså vi boxades på scen. Och så fick vi byta om i ett annat skjul som var utanför. Så det var bra om det inte snöade och regnade ute. Alltså för att hade det värmt upp och så skulle den ta sig in, och så fick den stå där bakom de här scendrapparna och så braka in. Men det gick alla tider. Jag vann två matcher och jag blev väl juniormästare för DM då.
Vad minns du var motståndarna var ifrån? Var det en Vänersborgskillare?
Ja, det var en Vänersborgare och en ifrån Skövde. Och Vänersborgaren, där kom jag till och med ihåg namnet på. Claes Englund hette han. Och det kan jag säga nu då, att nu när jag håller på som tränare så har vi en fredagsgrupp motionär, och där är Claes Englund med. Han bor numera i Lidköping, så vi skulle kunna ta returmöte om vi, men det är väl jag som backar ut på det. Jag vill inte, jag har vunnit över en gång och jag tycker det räcker.
Ja, det är ju riktigt. Det räcker med en chans. Ja. Ja, sen gick det vidare då, va? Och du gick många matcher som junior.
Ja, jag gick många matcher. Ja, allt som allt så kan jag väl säga att det var ett 70-tal matcher. Men det var ju både som junior och senior. Det finns ett 70-tal matcher i mina startböcker. Sen så var det väl lite annat, för det fuskades ju lite med det också. Men att jag kan berätta en episod. Och det är ifrån, klubben tyckte jag skulle ställa upp i GSM. Och det här var året, det var 1960. Och GSM gick alltid i Stockholm i Eriksdalshallen. Och det gick mellan jul och nyår. Så det blev ingen julmat det året, kan jag säga. Och sen kom jag upp och det var nog andra gången jag var i Stockholm. Jag kanske hade varit där på skolresa eller något förut. Så, men Stig Johansson var med och stöttade mig både i ringen och utanför. Och det kändes nog bra. Jag kommer ihåg, vi satt ju i omklädningsrummet i Eriksdalshallen och skulle väga in. Det gjorde ju alla då den, några dagar före nyårsafton. Och nervös var jag för övrigt. Och sen, det var nog första gången som jag fick se någon t-shirt med text på. Det var en utav de här Stockholmsgrabbarna då som också skulle boxa. Så han vägde in och hade en t-shirt på sig som det stod Alcatraz på. Och då tänkte jag, herregud, har han sortat in och där också. Du kan tro att den blir nervös. Men nu vägde han inte in i min klass, så det spelar ingen roll. Men ja, det gick rätt bra. Jag vann tre matcher och förlorade i finalen mot en som heter Bosse Wilson i Kiruna.
Ja, så du blev en silvermedaljör där,
ja,
va?
Ja, en silvermedaljör.
I första juniorresan.
Ja.
Ja, sen vet jag att du fick till och med förtroendet att representera Sverige i en match som gick i Idrottens hus här i Lidköping.
Ja, det var junior-SM och det var faktiskt det året efter det, för att det var så att den här Bosse Wilson som jag hade mött tidigare, han grejade inte vikten till det här junior-SM, och det var tur för mig, för jag gick ju här i Lidköping också. Så då mötte jag en dansk.
Ja, det var inte junior-SM utan det var en landskamp.
Ja, en landskamp.
Ja.
Ja, och den lyckades jag vann den också. Och det var härligt, för att det blev 5-5 i den landskampen i alla fall. Det kommer jag ihåg.
Ja, det, och Idrottens hus var väl nästan fullsatt om inte jag missminner mig med folk. Det var ett stort intresse för det.
Det var stort intresse för boxning för att vi hade tur. Vi hade vi har till och med publikrekordet i Idrottens hus. Och det går nu aldrig att slå igen för att nu har det blivit en, där det var en läktare, där är det nog om jag inte minns fel judolokalen håller till.
Det är riktigt.
Ja, och då vet jag att det var, där jag tror det fattas två personer i 1600.
Ja.
Jag är inte tvärsäker på den siffran, men jag vet att det kanske det har varit mer publik om det har varit någon rockkonsert eller något sånt där, det vet jag inte, men just på det här när det gäller idrott och...
Ja, för det hade ju med att göra att en del av platserna var ju på golvet.
Ja, precis.
Det var ju stora uppställare där.
En ring tar ju med 6,6 meter.
Nej. Men det var i alla fall en upplevelse även för oss i publiken. Sen som senior, hur långt kom du där då?
Ja, det gick inte riktigt lika bra där. Det blev ju tuffare och tuffare. Det fanns ju till exempel en i samma viktklass som heter Bosse Högberg. Och den var ju inte så lätt att tas med, det måste jag säga. Jag provade en gång, men det gick inget bra, det kan jag säga.
Nej, Bosse Högberg, om inte alla kände till, blev ju professionell. Och han blev ju, blev han världsmästare?
Nej, men Europamästare.
Europamästare blev han som professionell, ja. Ja, så det var kanske inte så konstigt. Men sen så slutade du då som aktiv boxare och gick över som ledare.
Ja, det gjorde jag 1965 och det kommer jag ihåg väl. För att samma år är min son född. Och ja, jag kan väl säga då att jag måste nog säga att jag som boxare, tävlingsboxare är, jag är nog en medelmåtta. Men att sen så vill jag påstå att som tränare, det tycker jag att jag har lyckats.
Men jag får ju säga det, och då får man dra på sig landslagsdräkten så är man nog inte precis en medelmåtta. Utan det är det Lasse är lite för blygsam. Han var en väldigt duktig boxare, minns jag. Men nu går vi över på det här med tränarkarriären då. Och där har du många roliga minnen, förstår jag.
Ja, det finns ju massor. Alltså, det är... Jag har ju varit med, jag tror att jag har varit med och ja, de är minst ett tiotal som har blivit svenska mästare. Nu har det kommit till en del, det är ju svenska mästare för juniorer. Ja, det började till och med diplomboxning. Diplomboxning fanns ju inte när jag växte upp eller när jag boxades. Utan det är ju något som har kommit till senare. Det får man till och med bara. Det får man börja med när man är 9 år. Och där får man bara markera träff. Och det bedöms ungefär, kan man säga, som ja, lite som konståkning. Det är att du har rätt stil, rätt gardering, rätt fotarbete och kan förflytta dig på rätt sätt i ringen.
Och där har vi en väldigt duktig kille här i Lidköping. Han kanske är för gammal just nu.
Ja, nu är han för gammal. Och han är i, han bor numera i Falköping. Han heter Pontus Krantz, men han har blivit diplommästare, jag tror det är 2 gånger. Och den har jag också varit med och tagit upp. Och det är många sådana, men det kanske inte är det allra viktigaste. Det allra viktigaste är att få, vad får jag säga, de här. För det kommer ner många udda individer. Och det kommer nog många inom boxningen som har en annan bakgrund. De är invandrarbarn. Och de har varit inte så lätt. En ifrån Eritrea till exempel, och att ens att spela bandy, det är lite svårt. Men boxas kan de. Och det kan de som kommer från Tjetjenien och Afghanistan med.
Ja, det är ju, jag tänker framförallt på en kille då, som de kallar för Micke. Så som du har tränat och han har ju kommit långt. Kan du berätta lite om honom?
Ja, mycket ja. Mike Carlo tror jag han heter. Jag vet inte vad jag säger. Jo, men det heter han. Han kom ifrån Eritrea och han kom ner till oss. Ja, då var han ju inte mer än en 12-13 år. Men det syntes nästan direkt att han hade något extra. Och han har gått vidare och han blev, ja, först och främst blev han ju diplommästare då, för det fanns ju då. Och det passerade han fort alltså. Sen blev det ungdomsmästare och sen blev det juniormästare. Och sen tror jag att han har blivit svensk mästare 3 gånger. Men,
som senior alltså?
Ja, som senior. Men de 2 sista gångerna blev han boxningsklubben Linnea i Stockholm. För att han flyttade dit upp sen. Och sen har han gått över. Och ja, han blev... För Linnea blev han ju... ju EM 3 i Aten. Och vilket år det var, det kommer jag inte ihåg. Men sen blev han professionell efter det. Och jobbat tillsammans med Tensdag från Norge.
Ja, och det var en av de här grabbarna, men det finns väl en hel
radda
med olika
killar. Det finns flera, det finns Anders Wolfsjö till exempel. Och det var ju... Ja, han har blivit juniormästare och svensk mästare för Kåkan Rond. Och han boxas också det sista för Stockholmsklubb, jag tror det var Djurgården. Det blir, då gick han på Bosön och då, och det har ju varit så kanske många gånger, för att vi har ju inte fått upp ett helt gäng, utan vi har fått upp en och en. Och då ska det passa med alltså att de verkligen får rätt sparring. Och då får vi köra runt om de här, men att en del har ju gått över till andra klubbar. Så det är bara att släppa dem.
Ja. Har du några speciellt roliga händelser som har skett under årens lopp här? Både som ledare och... Så som du kan berätta om.
Ja, jag kan dra några här. Jag har ju, vad ska vi säga... Ja, det är något som jag har skrivit ner bara för jag tyckte de var lite ja, värda att noteras. Det var, då höll vi till på den tiden, så höll vi till i Folkets hus. Det var på 70-talet. Janne Brandt och jag var tränare. Och när detta hände var Holger Seger ordförande och han var en fast och principfast människa. Men han skulle ordna något lopp till något gemensamt för att han tyckte vi skulle ha som skulle stärka gemenskapen, och då skulle det vara lite festligt och det skulle bli våffelparty. Spikat och klart. Och på 70-talet då höll vi ju till där nere i källaren på Folkets hus. Det här tillsammans med bio så var alldeles över oss. Men Holger kom och bestämde sin torsdagkväll och han anlände med pegutten då, vet du, och med en 15 liter skink med smet som vi Ola hade knoppat ihop. 4 våffeljärn och 2 elvespa och grädde, sylburkar, ja, alltihop var med, vet du. Och ja visst, där nere i källaren så fanns det inte så mycket eluttag, men att det kunde ju Holger fixa. Han var ju elektriker och anställd inom kommun, så han hade sladda och fördelarlåsen med sig, vet du. Och han kopplade ihop alltihop det här och det drog igång. Det blev körsvart i hela lokalen. Inte minst i biosalongen, vet du. Och det hände så här då, det var 7:e inseglet som gick där. Du vet, det var precis när jag var från Styrdorp som en dräpa Tor Iseldal, vet du. Och Bertil Landelius var föreståndare på Folkets hus på den tiden. Så han kom i trappa, vi hörde. Jag har aldrig hört så mycket svordomar på en gång. Men att han, det gick ett tag, vet du, och men Holger han kopplade sig ur det greppet och så fortsatte och så kopplade om så det blev, vad heter det, värme på våffeljärnorna och unga trivdes, vet du, de åt våfflor och mådde gött. Men gud vad det rök, vet du. Och det luktade ju. Och det var väl varken på Bertil Aldenius eller Ingmar Bergman hade tänkt sig att det skulle lukta nygrällade våfflor tillsammans med det här på Sjunde Ildseglet. Så att då kom han ner igen. Men det här var ju verkligen teambildning. För det finns ju sådana som går än idag här, unga grabbar, som kommer ihåg det här och berättar om detta. Vilken grej det var, va? Ja,
ja, det här var ju typiskt Holger Seger då.
Ja, det den kan man säga.
Den store mannen. Ja. Och han var inte den, utan han kunde alltid finna ord till allting som hände. Så jag förstår att han klarade sig ur den situationen med.
Ja,
ja, men det var ju jätteroligt att höra detta, Lasse. Har du något mer som du tycker vi behöver...
Ja,
prata om.
Vi kan ta lite. Det var ju Janne Brandt och jag som var tränare då också. Och vi, då skulle vi försöka platsa riktigt. Och Janne och jag, vi var tända då. Och detta var sensommar. Vi skulle starta upp i för sig. Säsongen, och vi hade båda två höga ambitioner. Jag vet inte om boxarna var lika förväntansfulla, men att det hade vi inte kollat. Vi hade kollat lite på det där med intervallträning. Det var väl ganska nytt då, men ja, i alla fall inom boxningen, för det tar man inte emot nyheter med öppna armar precis. Utan det är ju så här att det, så har vi aldrig gjort förut. Men vi hade läst på och tände på det här och ville pröva något nytt. Intervallträning kan ju kanske behöva en förklaring för många motionärer. För de gör så här att de tränar ett tag på hösten. Motionerar och är med i gymnastikgrupper. Sen håller de upp ett par månader över jul. Och ett par månader på våren där, och sen så börjar de att springa i Rådaskogen. Det är inte intervallträning, utan det är något helt annat. Och till detta så behövde vi ha, det var väldigt lite investeringar, men vi behövde ha en visselpipa. 3,75 kostade den, det kommer jag ihåg. Vi hade kollat på Axels, och så var vår ordförande då, som var Arvid Andrén, han tyckte att det var okej. Pipan inköptes och vi cyklade hem till kassören Arne Berg som bodde på Prostgatan. Han tyckte att kan vi inte vissla själva pojkar. Men att vi fick i alla fall ut de här pengarna. Och det var tisdagskväll, samling och genomgång nere vid sjökanten på Framnäs. Och nu var det dags. Alla var startklara och spända inför stundens allvar. Och nu var det bara att köra på, alltså. Janne Brandt drog in luft och blåste ut i den nya pipan. Ett svagt väsande hördes. Båda gablarna får ut och den lilla kula den får ner i samma där. Janne Brandt han såg ut ungefär som han hade tappat en glass i sanden. Och så tittar han på den här gavlan och så för han säger, jävla kineser, säger han. Det stod nämligen Made in China på den här pipan. Och ja, det har varit många bakslag inom Coca-Cola historia, men vi har inte gett upp, utan vi kämpar vidare.
Ja, men ni har haft roligt i alla fall.
Ja, det kan man säga. Det finns många roliga episoder och det är väl det som...
Du håller fortfarande på med och lite träning och så, eller hur ser det ut?
Ja, det gör jag ju. Jag har ju nu då, eftersom jag sa att jag hade... Och det stämmer, jag började 65. Då har jag hållit på i 50 år. som tränare, ja, det, man kan, jag funderar väl ibland att men det är ju ingen som har sagt till mig att jag ska sluta. Och ja, då får jag bära ut mig där antagligen. Ja.
Du fick ju en fin utmärkelse, var det förra året eller var det?
Ja, det är några år sedan. Ja, 2012 tror jag.
12, ja.
Ja, då blev jag utsedd till Skaraborgs läns ungdomsledare under det året. Och det är väl med de här grejerna som jag berättat förut att vi tar hand om ungar och får lära dem. Ja, väldigt mycket de här invandrarbarnen och många ungar som har kommit på kant med samhället. Och få dem att känna en gemenskap och respektera dem för det de är. Och ge dem självförtroende framför allt. Då tror jag att den har kommit en bra bit på väg som tränare.
Ja, det är nog så viktigt att de ska få känna, som du säger, ett självförtroende och att de tillhör en grupp. Men sen har ni väl även seniorer på sig lite grann. Ni har något gäng som träffas.
Ja, vi har tre motionsgrupper. En på tisdag förmiddag. Och där tror jag att den äldste är över 80 år. De tränar ju inte boxning i den bemärkelsen utan de kör någon form av gymnastik och en social gemenskap är det ju givetvis. Och det är väl i Kåkangåns anda då kan vi säga lite. Det kanske lite på bekostnad att vi inte bara satsar på tävlingsidrott utan alla får vara med.
Ja, det är väldigt viktigt för en förening såklart. Ja, om vi skulle tacka Lasse för allt det här du har delgett oss idag nu. Det har varit kul och så önskar vi dig lycka till i framtiden också. Tack så bra Lasse.
Ja, tack så bra själv.